Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Jinghede, Ljungdahl och Broddare.
Det är måndag igen och vi har haft en helg har förflutit.
Ja.
Och vi hade en jädra livesändning i lördags på Instagram.
Mm-hmm. Mm.
Det var både gråtfest och skyddsväst och allt. Det var en bra, vad säger man? En range.
Ja, det får man säga. Panoramat var ju betydligt. I ja. Omfattning, så att säga. Nej, men det var
och
fint.
Och också roligt, vad bra torsdagens avsnitt. Det togs emot väl.
Ja, det verkar så.
Och det här öppnar ju upp det. Alltså, jag drog ju ett case som jag har jobbat med icke-polisiärt.
Mm.
I alla fall, min horisont var icke-polisiär, sen jobbade jag med polisen.
Mm.
Men och i och med att det emottog så väl, där finns det ju så att säga mer skit att ösa ur den brunnen.
Ja, men det är ju här, alltså jag tror ju att det här som du beskrev i torsdagsavsnittet,
mm.
det är liksom det göttigaste av det göttiga. Det är sjukt spännande.
Jo, men jag har inte tänkt på, alltså när vi har ju... Vi är inte en intervjupodd, utan vi tar ju in intervjupersoner om vi behöver expertis. Mm. Och vi är inte heller en casepodd som borrar ner oss. Men då och då så väljer vi ju gamla avdankade case för att beskriva olika fenomen, rent ur fakta...
Perspektiv, ja.
Exakt. Mm. Och då har jag liksom inte tänkt på att jag har en väldig massa case från mitt icke-polisiära yrke.
Nej.
Så nu när det togs emot så väl... Då har vi ju, jag kan redan nu brodera ut 10 till liknande.
Fantastiskt. Men kan det vara så också att du har blivit lite normaliserad? Alltså att du förstår inte att det här som du har ägnat dig åt yrkesmässigt i en massa år utanför polisen faktiskt ju är en värld som de allra flesta aldrig kommer komma i kontakt med.
Ja, men,
och som
är
superspännande.
Är så. Mm. Ja, men det är såklart det är så. Även som du som är polis. Alltså, man går ju till jobbet varje dag och gör saker som man... Ja, det framkallar på sin höjd en gäspning. Och för andra är det liksom...
Ja.
What?
Ja.
Ja. Ja, men det var roligt. Men nu är det måndag och då är det veckans spaning. Och det betyder att vi inte mest troligt ska prata krim, utan någonting annat.
Ja, det kan bli vad som helst egentligen.
Som Meta Broddare får feeling på. Och lätt beskrivet alltså, Meta är ju också för detta polis, ska jag säga.
Ja.
Det kanske inte är så många som vet det som har trillat in på slutet. Men Meta Broddare är en exceptionellt god polis med expertis inom dialog, medling, våldsbejakande radikalisering.
Mm. Just det.
Och vi kommer absolut få utrymme att ta in henne i podden som expert. Som det heter.
Just det. Hon är väl också en fena på interkulturell kommunikation, va?
Det kan man lugnt påstå.
Mm. Hon har ett gäng strängar på sin lilla lyra.
Ja. Men igår stod hon i någon gödselhög någonstans och drog in en spaning till oss. Och nu tror jag att vi åker, Anna.
Ja, det gör vi.
God dag! Idag ska vi ta ut våra aggressioner.
Oj.
På promenad.
Äntligen.
Och längs den här promenaden ska vi fundera på hur de brukar ta sig i uttryck, helt enkelt. För aggressioner, eller när man är arg kan ju faktiskt ta sig uttryck på ganska många olika sätt. Mm. Förra gången hintade jag om en före detta pojkvän till mig som vi kan kalla möbelkastan. Hans sätt att ta ut aggressioner var att kasta möbler. Alltså inte kasta dem på tippen utan kasta dem omkring sig. Gärna mina möbler. Så det här var alltså en person som tog ut sina aggressioner åt olika håll genom att kasta möbler i olika riktningar. Eller andra döda ting, till exempel sin egen mobiltelefon. Som jag såg segla över Tuja-häcken in till grannen mer än en gång.
Dumheter.
Innan ja, det här förhållandet så att säga rann ut i sanden. Jag har också sett personer som har fallit i djup gråt när de egentligen är arga. Och som inte kan stoppa gråtet istället för arget. Jag har sett personer som bara blir döda i ansiktet och sen bestämmer sig för att du är för övrigt gone för mig och jag kommer aldrig att bevärdiga dig ens blick igen. Jag själv vet inte riktigt vad jag är. Kanske ganska långsint i vissa fall och närsint i andra situationer. Jag undrar hur ni har det med närsintheten och långsintheten eller för evigt sintheten, ifall det finns någon sån. Finns det oförlåtliga situationer där du vet att den här personen kommer aldrig att varken förlåta eller sluta att vara arg på? Lycka till!
Oh. Närsint, är det då man har svårt att läsa på en skylt när man är ute och kör bil?
Ja. Nej, men kanske.
Är du långsint eller är du en sån här glömma och förlåta människa?
Vad tror du?
Jag tror att du kanske har en liten släng av långsinthet.
Ja. Alltså, jag är nog jävligt långsint. Det finns ingen bortre gräns för hur långsint jag kan vara.
Oj, men jag, så ja, pass alltså.
Ja, men jag känner mig extremt träffad av det där hon sa, att du för evigt inte finns. Jag brukar säga, you're dead to me.
Ja,
jag säger inte det till det. Människor.
Nej.
Men jag har ju, om man tänker sig den svarta boken.
Mm.
Så här, det är väldigt svårt att hamna där. Jag blir inte ofta arg.
Nej.
Jag är långsint eller osint.
Mm.
Alltså, min son säger alltid att du är så chill. Saker som folk liksom blir arga på. Jag blir liksom inte arg när han gör saker av lättja.
Nej.
Sist häller hon ut 2 deciliter glas eller 2 deciliter mjölk i soffan på grund av att han har balanserat glaset på sin mage.
Just det. Ja. Det är ju bara nej, dumt.
Men hamnar man i min svarta bok, then you're dead to me.
Mm.
Alltså, för evigt död för mig.
Men alltså, okej.
Okay. Och det här tar, och då tänker folk, gud, det är inte jobbigt att vara arg så länge. Nej, nej, det tar 0% energi av mig. Because you're dead to me. Jag tänker inte ens på, jag har raderat dig.
Men alltså, vad fordras då? För att hamna i den lilla svarta, så att säga.
Oftast så är det beroende på, alltså det är rent, vi pratar värdegrund nu.
Mm.
Alltså om du har fulat ut dig på ett sånt sätt att jag tycker att du är en ond sate.
Mm. Mm.
Alltså att du trampar på min värdegrund så pass mycket.
Mm.
Och då kommer det inte, grejen är varför du är död för mig, för det spelar efter det ingen roll. Mm. Om du är supertrevlig, jättehjälpsam eller vad fan, god på alla andra sätt.
Okay.
Har du liksom ett svart inre, då kan du inte väga upp det med någonting.
Nej.
Du kan inte ta, möjligtvis att du över tid, om du efter 30 år kommer fram till att nej, men jag var tydligen inte så här. Men, då är det är möjligtvis att en sån person skulle kunna ändra sig, men jag är inte intresserad av att vara med i varken förändringen eller vad som händer sen. Det finns ju så många andra människor, tänker jag.
Men då tänker jag att det där beslutet ändå någonstans har föregått av någon form av utvärdering. Alltså, är den här personen värd att få vara kvar i ditt liv eller inte?
Ja, den utvärderingen kan ta 0,3 nanosekunder.
Okej.
Så visst, det kanske har rykt några. Det kanske sitter några i den jävla svarta boken som kanske inte ska vara där. Men det finns ju så många andra, tänker jag.
Ja, 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 ja. Det är en one shot, menar du?
Men det tar ingen energi av mig. You're dead to me från nu.
Ja.
Och det här bevittnade jag häromdagen när jag var på en begravning. Och då var det en person där. Och nu var det väldigt konstigt eftersom jag var på en begravning. Då fanns det fler. Ja, du förstår. Mm. Men där stod det en person på gräsmattan utanför.
Mm.
Och så ska alla vara så här artiga, du vet. Ja, jag gillar inte. Men jag går fram och hälsar ändå.
Mm, mm.
Inte Ljungan. Skulle aldrig någonsin falla mig in.
Nähe.
Titta inte ens på fanskapet.
Okej, så pass alltså. Ja.
Så att där är jag nog som Meta. Men det ska mycket till. Jag blir väldigt sällan arg. Men när jag blir arg, då blir jag arg.
Ja, just det. Och du gör ingen, det blir ingen feedback till den här personen som har då liksom...
Nej, men då är man inte i svarta boken, för att om det blir feedback, då det är för mig, då investerar jag tid i dig. Då finns en önskan från mig att antingen förklara eller att jag vill se en förändring, att jag har en önskan om att vi ska på någonstans kunna enas i det här. Men en människa som sitter i svarta boken har jag ingen önskan alls om.
Nej, just det.
Att mötas med. Det ger mig ingenting att försöka feedbacka, för att det är att hjälpa dig.
Ja, jag förstår.
För mig, you may burn in hell. Jag är helt ointresserad om du förändrar eller inte.
Men det är liksom lite far efter det här. Det är teoretiskt så skulle det här kunna innebära att det går runt en och annan där ute som finns i din svarta bok, men som faktiskt inte vet om vad den har gjort dig.
Gud, ja.
Och för du har liksom inget behov av hämnden det kan med eller innebära
inte.
Att ha det där feedback-samtalet, så att säga.
Nej, jag trycker bara på delete.
Ja, okej. Okay. Jag förstår.
Men de vet kanske inte det.
Nej. Det kan ju bli, menar jag, då i en sån här situation med begravning, att om 9 personer går fram och hälsar och en 10:e står kvar och ser lite sur ut, så kan det ju innebära att den här personen då som blir hälsad på, funderar på vad konstigt. Att inte
det kan han få göra, Ljungdom. Men personen är död för mig, så det bryr inte jag mig om.
Just det. Nej, det bottnar där, så att säga. Ja, det är utgångspunkten.
Själv, dama?
Nej, men alltså, jag skulle nog inte kalla mig egentligen långsint, och jag är nog ganska bra på att förlåta. Även ganska stora övertramp. Och det handlar väl om att jag någonstans i min naiva föreställningsvärld tror på människans goda.
Mm.
Och framförallt kanske för att jag tycker att det är så in i helvetes energikrävande att gå runt och liksom diskvalificera folk.
Mm.
Förstår du hur jag tänker? Alltså det tar mer på mig att vara sur eller ha någon dead to me person som jag måste liksom ta omväga kring eller försöka ignorera, för att jag har svårt för det, helt enkelt.
Ja, ta det minsta energi, då är det ju absolut inte en modell att jobba efter.
Det är ju inte det. Alltså, jag förlåter ofta ganska snabbt och går vidare, så är det. Men det finns faktiskt undantag också, och det är ju lite det, tror jag, som du är inne på, de här lite grövre grejen, alltså oförrätterna, de här djupa sveken som riktas liksom mot min person och där jag upplever en väldigt stor orättvisa. Alltså förstår du att det är så pass stort klavertramp så att jag kan inte liksom laga skadan där, även om jag skulle vilja, lite så.
Nej, jag förstår.
Sen tror jag att jag agerar nog lite olika eller sådär reaktivt beroende på vilken kontext det är, faktiskt. Mm-hmm. Alltså jag är ju känd, från min idrottskarriär så var jag ju känd inte bara i Mellansverige utan kanske egentligen i de stora delarna av Sverige för att ha ett jävla humör på plan. Och jag har tillbringat många, många minuter i utvisningsbås. Ska du veta.
Ja, okej.
Okay. Mm.
Vad pratar vi för sport nu?
Nu pratar vi innebandy.
Indubandy, ja.
Mm.
What?
Indubandy.
Och det kunde ta ganska stora proportioner. Alltså det kunde ta såna proportioner så att jag liksom sa de mest fasansfulla saker till både domare. Det kunde innebära ganska våldsamma tacklingar in i sargar och ribbstolar och annat.
Men det var tvunget att komma ut på något sätt, så att säga. Och ofta ganska snabbt behövde du ut.
Ja. Jag älskar ju det här jag hör.
Ja. Nej, och det här är en sida som jag inte är särskilt stolt över. Och det här, jag får återfall. Alltså det spelar ingen roll att jag nu är 45 år gammal. Alltså, det här kan väckas till liv. Det, mm. det hände så sent som igår att det bubblar liksom ut då. Det kan vara könsord och annat som kan verka lite opassande i en miljö när seniora motionärer ska spela tennis tillsammans. Och så är det en individ som skriker jävla rövballen när man missar en backhand slice till exempel. Alltså det kan verka omoget, men jag måste få det ur systemet.
Ja, fast jag älskar det ju, för att du är ju annars det här. Jag tror det bästa är folk, jag tror på försoning. Men... för du vet, ibland när vi får mejl så tänker jag, vilket ett jävla as alltså. Och du bara, du hittar ju direkt en förmildrande omständighet till folks dumhet. Direkt. Så jag tycker ändå att det är uppfriskande. Men jag har också kommit på och lärt mig längs i vägens gång när man har liksom vuxna relationer. Att jag är hemsk att bråka med.
Mm. Just
av
det.
Den enkla anledningen... att jag har en förmåga, jag blir så himla kylig och jag har sån tillgång till, jag tycker liksom inte att det är läskigt med konflikt.
Nej.
Så att jag har liksom tillgång, så att jag är den här personen som alltid är saklig, alltid håller mig till ämnet.
Mm.
Jag säger aldrig något jag ångrar, jag går aldrig till personangrepp, det vill säga jag är ett äckel att bråka med. För oavsett bråk, så slutar det alltid med att det är någon annan som kommer att få be om ursäkt. Du vet, när de börjar gå till, ja men du då? Ja men, du vet.
Mm.
Då kan jag höra mig själv säga så här, är det inte bara bättre att vi håller oss till själva ämnet, det vi diskuterar? Mm. Alltså nu har ju du ju fladdrat iväg här, upplever jag.
Mm.
Och den andra får ju mer och mer panik och säger, ja men du då? Du vet, din jävla idiot och så vidare. Och då tänker jag så här, fy fan, jag måste vara helt hemsk att bråka med. Där står jag, kall, lugn, saklig och korrekt.
Ja, eller så är du...
Det är ju irriterande i sig.
Ja, eller så är det ju idealt för att lösa en konflikt.
Jo, men det är det ju. Men, och det är därför jag är duktig på konflikthantering och utbilda i det. Håll ett lugn, håll det till ämnet, liksom, sakfrågor och så vidare. Men när man har känslomässig relation och någon får panik och bara står och, du vet, hjärnan står och hoppar som en död mört på land och kastar ut, så slutar det ju alltid med, fan, förlåt att jag sa det, jag menade inte så och så vidare. Det är ju en vidrig egenskap jag har egentligen. Det är så ojämställt, tänker jag.
Ja, men, jo, men alltså, du är ju ändå ganska enkel på det där. Så vi har ju inte haft många konflikter, men vi har ju ibland haft några fnurror. Och det har ju alltid sammanfallit med att vi har varit sinnessjukt stressade, sinnessjukt pressade. Vi har varit osynk och bara jävligt trötta, liksom.
Ja, exakt.
Och då så har ju, alltså det, och det har ju inte varit stora grejer. Men jag upplever då att det du behöver är ju en frostperiod. Vad har vi på frostperioden?
Nej, men jag har skrivit här mina stabilisatorer.
Ja.
Alltså för mig, jag kan bli arg, framförallt om folk gör mig till det jag inte är. Eller liksom tvingar mig att bli någonting som jag inte är. Eller sådär.
Mm.
Och så har jag skrivit en pil här nu när vi har suttit och pratat. Så jag bara, glöm inte att säga att det går snabbt över.
Exakt.
Och vad är det som får min ilska att gå över?
Mm.
Då tänker jag bara så här, för en stund... back the fuck up.
Exakt.
Då behöver jag lyssna på en låt. Mm. Alltså det kan räcka med en låt av Anne Brun. Eller bara gå ett varv eller göra någonting. För att jag bara känner så här... jag är ingen möbelkastare. Jag är bara... det var som när du och jag var ute i skärgården. Så här, jag går ner och badar nu, sa jag bara.
Ja.
Och sen när jag kommer upp, då är allt borta.
Ja, men det är det jag menar. Där har du ju... du har frostperioden där.
Ja,
det är
visst.
Stunden då man faktiskt också på något sätt har rätt att få vara lite sur. Både den som känner sig kränkt och den som på något sätt har liksom...
Ja,
du fattar.
Ja, men den är inte dum.
Men problemet är ju, är det inte ofta under den där frostperioden som man kommer på vad man verkligen skulle ha sagt? Eller gjort?
Om man inte är så där äcklig som jag är. För nu pratar ju om att när amygdalan stryper till syre till försen och man blir dum och man blir den här mörten som ligger och fladdrar...
Mm.
Det är ju, då behöver man ju liksom gå in, oftast är det ju när man sätter sig i bilen eller när man går och duschar så man tänker, jag fan ska ha sagt det här. Mm. Men jag då som är ganska kall och kylig upplever väldigt sällan det, för att jag har precis sagt det. Och då upplevs jag bara tjatig, för jag säger bara samma sak igen. Jag håller mig till den jävla sakfrågan.
Ja, du håller dig till din loop liksom.
Exakt, jag får panik när folk bara, men igår då, när vi var iväg, man bara, igår? Alltså pratar vi inte om det vi gör, alltså, igår? Men varför, och då säger jag så här, varför sa du inte det igår?
Exakt, och det där, jag tror att det där behöver inte nödvändigtvis handla om en desperat konfliktstil. Det kan också handla om att på andra sidan, liksom nätet om man säger så, så finns en person som släpper saker, för att man gör inte en grej av det, för man tycker inte det är inte tillräckligt jobbigt för mig så jag ska göra en grej av det, men när det väl blir, när jag får skit sen då
jag samlar på hög,
då har jag samlat liksom på hög lite på kontot.
Den funkar inte,
det är
på
inte
mig.
Okej, va?
Nej, det kan jag säga, det funkar inte på mig.
Men jag tycker också att det är viktigt i sammanhanget när vi pratar om det här med att förlåta, för att jag är ganska bra på det, tror jag. Men jag tänker också alltid när jag utvärderar om jag ska göra eller inte, att jag förlåter nu innebär ju faktiskt inte att jag glömmer.
Nej.
Alltså, den här konflikten kommer ju inte vara raderad ur mitt minne för att jag förlåter.
Nej.
Och kanske är det så att många som har svårt att förlåta tänker att det måste innebära att det där då ska vara raderat. Att jag inte har rätt att fortfarande känna mig kränkt eller sårad eller förfördelad eller vad det nu kan vara. Men att gå omkring och inte förlåta tror jag i det långa loppet är sämre. För att det riskerar att göra en människa bitter. Och det omges jag av ett antal individer som är. Ingen trevlig egenskap.
Nej, och det har vi varit inne på, för att man blir också ful. Och det vill vi ju inte vara. Nej, absolut. Antingen förlåter man och går vidare. Det är min 99 fall av 100. Förlåt, gå vidare. Släpp det bara. Jag är ganska odömmande. Det ska vara oängsligt att komma med sina förlås till mig. För att jag dömer inte. Eller så blir du placerad i svarta boken och därmed bara raderad. Att gå runt och känna sig oförrättad och kränkt och bitter och låta det är som att försöka döda någon annan genom att dricka sitt eget gift. Ja, det går ju inte. Det är bara föraktet. Föraktet igen.
Ja, men det är också otroligt destruktivt ju. Och också det här att man ger då av sin energi till någonting som ju är helt meningslöst. Du kommer ju ändå må skitdåligt i den där processen.
Absolut. Men jag ser framför mig den här scenen som Meta berättade om, hur möbelkastaren kommer ut och kastar sin egen telefon över tujahäcken. Förlåt mig, där hade jag ju börjat asgarva. Alltså den typen av ilska, där landar jag i förakthålet.
Alltså
jag skulle inte kunna hålla ihop det. Jag skulle bara, men bubbis.
Okej,
Och då blir jag den här personen. Men du, vad tänker du att det här leder till?
Alltså jag, här hade vi reagerat helt olika. Jag hade lagt benen på ryggen och dragit.
Alltså för mig, rädsla.
Alltså vi är helt överens om att börjar man kasta saker omkring sig eller ge sig på döda ting, alltså då är det ju någonting som inte lirar uppe i liksom.
Ja.
Även levande benen om man säger så.
Ja. Nej, men jag håller med, men där landar jag i föraktet. För då blir jag så här, fast det här är ju inte rationellt och förnuftigt.
Nej.
Det här leder ju inte till någonting.
Verkligen inte.
Nu kommer ju din telefon ha gått sönder också. Det här var väl osmart. Jag förstår vilken äcklig människa man är.
Fy fan.
Okej, har du kastat klart nu så kanske vi kan gå in och diskutera sakfrågan ett varv till. För vi vill inte riktigt klara med den. Åh, fy fan.
Nej, alltså det där, jag har ju en person i min närkrets som har en vana av att när hen blir förbannad så slår hen näven i bordet hårt så in i bänken. Och det här,
då kan ju folk bli rädda.
Exakt. Det var det jag lite ville komma fram till.
Det är ett jävla ovett, skulle jag säga.
Det är ett jävla ovett, ja. Precis. Och det där, den där rädslan kan ju också bli manifest hos en person. Alltså det kan ju bli ett obehag som förföljer en över tid.
Och framförallt så blir man ju rädd och funderar på och försöker förutse, när kommer jag göra hen arg? För det där vill jag inte uppleva. Det är så obehagligt. Exakt. Så då kommer jag börja. Och då är vi tillbaka på andra människor som gör någonting med dig som du inte vill.
Mm.
Människor som gör dig, oavsett om det är en tjatkärring eller en person som inte säger vad jag tycker, eller en person som går på tå, en person som behöver sätta på sig silkesvant och så vidare. Om du med ditt beteende gör mig till någonting som jag inte vill vara, då är du farligt nära att glida iväg in i mot det svarta registret.
Men har du hört talas om det här nya fenomenet nu? I Örebro har man öppnat upp, nu kommer inte jag ihåg vad det där stället heter, men det är alltså en lokal som du kan gå in i. Du betalar då en summa för att få vara i den här miljön. Och det går ut på att du ska få någon form av anger management terapeutisk stund genom att gå loss på inventarier.
Gud, jag såg precis något helt annat. Jag trodde du gick till spadedam och blev liksom uppfäst på ett kors.
Nej.
Okay.
Utan här, det här är något sätt då i den moderna eran att här kan du nu betala en slant för att få gå in och få ur dig dina aggressioner.
Nej.
Funkar det, tror du?
Ingen aning. Men det här går ju under kategorin jag samlar på oförrätter.
Mm.
Jag samlar på dem och trycker ner med magen. Det är liksom en svensk... Det här är ju en sak som Meta är jätteduktig på. En svenska modellen. Att jag knyter handen i fickan och så går jag hem och spöar på frun. Ja. Eller startar en Facebookgrupp om att det är för jävligt att Tintin-böckerna ska byta hylla på bibliotek eller något annat idiotiskt. Istället för att bara säga för fan vilken rövhatt du är just nu. Och sen är det bra med det. Ska vi laga middag? Det här med att bara samla på hög och bita ihop så kökarna så hela, du vet, hela ens väsen är som en tajt hönsröv. Nej,
det har sällan varit en framgångsfaktor.
Om du behöver betala dina pengar för att gå in och kasta möbler i ett rum.
Nej, men jag tycker det är helt befängt.
Ja, men.
Det är helt sinnes... Det är ju vrickat.
Få utlopp för det i vardagen på något sätt istället.
Ja.
Men också, jag tyckte också att det var intressant det här hon sa, att det är många som blir arga. Jag tror att det är kanske många kvinnor som känner igen sig i det. Att man är arg och man vill kliva in i ett rum och förklara att nu är jag arg, så här är det. Och sen så faller man i gråt. Det vet jag att många kvinnor kan bli så oerhört besvikna på sig själv. För då förlorar de därmed striden. Och det är också så här, det blir, jag är inte arg, eller jag är arg, men jag gråter ur det.
Så
det är ju också ett jävla dumt system att som kroppen bypassar ilskan.
Ja, och det där kan jag faktiskt relatera till. Det är inte, alltså jag har en väldigt lång sträcka till att bli riktigt arg. Det är otroligt ovanligt skulle jag säga. Men det har hänt i de situationerna just det här du beskriver. Att det kanaliseras i tårar. För att jag är så uppdämd av liksom ilska och aggression och frustration och ord som stakar sig och liksom, du förstår. Det blir som en ketchup-effekt nästan.
Det är ju inte så konstigt. Det är ju de här starka effekterna, alltså ilska och gråt, de ligger så oerhört nära varandra. De blir ju verkligen besjälade och besläktade med varandra. Så det är ju inte konstigt, men det är många som inte känner att de blir hjälpta av det i stunden.
Nej, det är helt rätt. Det blir man inte.
Ja.
Mer än att signalen om hur jävla fel man tycker det är blir väldigt stark.
Ja, den blir stark.
Men för jag nämnde ju det här att jag också reagerar olika på ilska i olika kontexter.
Ja.
Jag tänkte också på det här i min yrkesmässiga miljö. Där blir jag arg, titt som tätt. Men där blir jag ju arg på liksom ett system oftast. Kanske inte så ofta individer egentligen. Och där känner jag inget behov alls av att varken gråta eller skrika. Eller så här, utan där blir ju min ilska istället kanaliserad i konstruktivitet. Jag blir ju ofta en doer i de lägena. Okej, då får jag väl lösa det här själv på något jävla sätt då. Eller visa att så här kan man göra istället. Eller, är inte det lustigt?
Jag tror att man i sin yrkesmässiga kontext är ganska skyddad av professionalism, den själsliga uniformen. Mm. Det finns också en bortre gräns, du måste lägga band på dig. Du kan ju inte bete dig på din arbetsplats som du gör i ditt hem.
Nej. Sant.
Ja, men det tror jag. Det beror nog på hur mycket, vad man har för relation, vad du har för roll.
Mm.
Och vad man har för bakgrund. Jag menar, min son har ju sett mig arg några gånger. Mm. Och han vet ju vad det är som framkallar och att det går extremt snabbt över och att det väldigt ofta kommer leda till någon form av snack om varför blev det så här på jobbet. Så lägger man ju band på sig, såklart.
Ja, jo, men du har nog rätt där. Men får jag bara fråga då, det här att det kommer resultera i någon form av snack. Är det viktigt för dig, avslutet, att så här ha en liten backspegel tillsammans efter man har haft konflikten?
Absolut.
I bråket.
I och med att jag blir så himla sällan arg. Mm. Och då när jag blir det så är det oftast av någon rejäl anledning.
Mm.
Jag lärde mig tidigt från min mamma att man lägger sig aldrig osams.
Nej, det är samma här.
Absolut inte. Nej. Så då tar man helt enkelt snacket.
Mm.
När alla parter har liksom lugnat ner sig och affekterna har lugnat ner sig. Framförallt om man ska ha ett bråk med ett barn.
Mm.
Då får man ju själv inte bli barnvarianten av sig själv. För det kan jag tycka, att man ser en vuxen person som står och bråkar med ett barn där vuxna har fallit ner och blivit sin 4-åriga version av sig själv. Alltså, lyft dig för fan. Nej, men absolut. Ett snack.
Mm.
Och någon form av framåt, en progression. Varför blev jag arg?
Mm.
Och det kan vara så här, nej men jag blev så arg nu för att jag har en dålig dag. Jag har många gånger sagt det. Du fångade mig när jag var som hungrigast, mest stressad, jag haft en skitdålig dag och jag blev på riktigt jätteledsen av att du betedde dig sådär. Så att det är egentligen det du såg nu, att jag blev så ledsen. Att man tar snacket. Absolut. För annars så kommer ju barnet gå och lägga sig i sängen och undra vad fan var som hände och hur kan det här drabba mig på lång sikt?
Gud,
det. Det är en känsla man inte vill peta in i något barn.
Nej, eller vuxen.
Alltså, eller vuxen
egentligen
såklart.
Egentligen så är det ingen skillnad där tycker jag.
Nej.
Jaha, det här känns som en djup brunn att gräva i så att säga.
Absolut. Jag tycker att det är intressant faktiskt.
Ja.
Det här med ilska och vad det gör med en. Och vilken kraft det finns i det. Jag utbildar ju mycket områden där jag vill att människor lockar fram sin absoluta galna vrede.
Mm.
Alltså vi pratar självskydd för att ta
djurstrypningar.
För att klara ur situationen när någon kommer och vill liksom ha hjälp folk på din arbetsplats. Du behöver ha den avgrundsdjupa vreden i dig för liksom ren survival mode.
Men jag tänkte säga det, alla har ju den.
Ja.
Det är en överlevnadsgrej det
ja. Men ju mer man har jobbat med det och ju mer man är liksom sams med sig själv, så det bästa är om man inte kan vara så att man behöver inte vara så rädd för folks ilska.
Precis.
Det är inte farligt att någon är arg.
Nej.
Nu säger jag det och då vet jag att många av er lyssnar och kanske tänker, du har inte sett min man arg. Han är jättefarlig, så att med djup respekt för det. Men generellt så tror jag att våra mekanismer drar igång väldigt tidigt och det är därför folk blir så oerhört dåliga på
att
bråka.
Men jag tror så att så det handlar om så enkla saker som att konflikter är ju och bråk är ju otroligt obehagliga.
Ja.
Det blir ofta förhöjda röster och det, liksom, man känner sig attackerad och angripen och förväntas kunna leverera svar här och nu och allt det här. Det är läskigt. Men man kan ju bli bra på det, så att säga. Man kan
absolut.
Ju bli bättre på att bråka.
Absolut. En stor portion självkännedom drabbar inte någon här.
Sant. Bra sammanfattat, Lena. Jaha, det var veckans spaning. Och just det är måndag. Får man flagga för en annan podd idag?
Ja, just det. Kör. Det är ju den 6 september när ni lyssnar på det här. Och då händer det roliga grejer.
Ja, eller det vet vi inte. Jag har inte hört mig själv än. Men i alla fall med i podden Idag lyfter vi. Och vi hade ett jättehärligt samtal när vi spelade in den här podden, så jag hoppas att den ska falla till belåtenhet. Och på torsdag, Lena, vad ska vi göra då?
Oj, 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 oj. På torsdag så tror jag att vi ska prata om någonting som många kanske är intresserade och fascinerade av, men vet väldigt lite. Jag slänger ur mig ord som kulbana, skjutavstånd, ballistik.
Projektil.
Vi ska prata om vapen.
Det blir pang-pang för hela slanten.
Det blir det.
Det är nu det blir på riktigt pang för pengen, som du brukar säga.
Oj, tackar. Ja, men det blir på torsdag. Och fram tills dess finner ni oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Ni kan mejla på Anna.
hej@ljungdahlochginghede.se.
Och ni kan nå oss på, via vår hemsida, ljungdahlochginghede.se.
Just det.
Festligt alltihop. Vi hörs på torsdag.
Ha en underbar vecka.
Bye.
Bye.